Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och varmt välkommen till år 2021 första avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén, så det har inte förändrat sig utan det är som vanligt. Dock så är det också som vanligt att mina gäster är nya varje vecka. Idag heter gästen Mona. Hon jobbar som ingripande polis i Helsingborg. Vi ska alldeles strax få höra lite om hennes arbete där. Ja, vill du stötta podden kan du göra det genom att bli Patreon. Det gör du på www.patreon.com/snutsnack. Annars hittar du oss också på Instagram och på Facebook. Där kan man se lite uppdateringar och jag lägger upp lite annat smått och gott. Hjärtligt välkommen att joina oss där. Ja, vi väntar på vaccin. Vi är fortfarande mitt i den här pandemin. Och vi håller ut och vi håller avstånd och vi är försiktiga givetvis. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. 13:10 Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Mona.
Tack så mycket.
Du är ju, jag har ju stalkat fram dig på Instagram.
Det låter säkert.
Nej, men det finns ju ett antal poliskonton på Instagram och det verkar, och känslan är att de blir kanske fler och fler. Och jag tror jag följde dig, Snutsnack följde dig och tänkte jag, men jag slår iväg en fråga om du vill vara med i Snutsnack. För du är ganska ung i yrket, Mona, är det så?
Ja, det stämmer. Jag tog examen för exakt ett år sedan idag faktiskt. Mm. Det passar bra.
Oh, på dagen till och med, eller?
Ja, på dagen. Det stämmer.
Wow. Ja, men berätta då, hur har det här första året varit som färdigutbildad polis?
Det har varit extremt händelserikt. Jag har lärt mig så mycket och varit med om så mycket grejer på ett år som jag tror är väldigt ovanligt att få uppleva liksom ett annat yrke. Oh. Så att man känner riktigt hur man utvecklas själv och hur mycket man har kvar att lära sig dessutom. Vilket jag tycker är väldigt spännande att veta att det är mycket kvar i yrket.
Menar du på att du inte var fullärd när du kom från skolan?
Det är vad jag inte. Jag var långt ifrån fullärd och jag skäms om det som att säga det. Och skulle man tro att man är fullärd, då får man fan tänka om. Alltså. Jag var långt ifrån fullärd. Alltså skolan, det var en bra utbildning helt klart. Men jag tror det gäller de flesta utbildningar egentligen. Du pluggar, men det är ju inte som verkligheten. Nej. Och det brukar sällan vara det när du jobbar med människor. Så att absolut inte fullärd och inte fullärd än överhuvudtaget efter ett år. Så att jag lär mig fortfarande.
Kan du peka på någonting konkret som du har lärt dig som du kanske inte kunde när du kom ut, trots att du så att säga var färdigutbildad? Har du något sånt exempel?
Ett bra exempel är egentligen det när man får ett anrop från ledningscentralen när de ropar på en och säger ja, pågående misshandel, 10 personer inblandade, det är kaos i princip och man kör fort, man blåar och man kommer på plats och man är mentalt förberedd, okej, nu säkerhet, 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 och man har pulsen lite uppe. Så kommer man dit, så är det två som har druckit lite för mycket, som står och tjafsar lite högt. Ah. Och så blir det liksom lobb. Ah. Där man får liksom omhänderta enligt alltså berusade personer liksom. Så att det är ju verkligen, det är inte alltid som det låter. Men nej, sen spänningen i det också är ju att ibland kan det också låta inte så extremt. Att ja, två stycken av slagsmål och så kommer man dit och sen är det 10 personer som slåss och så behöver man tillkalla fler patruller och så är det lite mer action i det så att säga.
Det där är ju en otroligt viktig lärdom att så att säga utropet som man får som patrull sällan är liksom en karbonkopia när man kommer fram till platsen.
Ja, definitivt. Det är nog bra att ha med sig. Alltså när man pluggar redan och vet om att det är inte så säkert som det är i skolan. Du får inte all information ut i radion och så vet du exakt vad som kommer att skalla när du kommer dit. Nej. Det funkar inte så.
Men hur känns det liksom kring själva yrkesvalet då? Nu har du gjort 1 år och liksom nu är det här ditt jobb verkligen. Du är inte på väg mot att bli färdigutbildad utan du är liksom polisassistent. Du är ute och jobbar. Hur känner du kring ditt val av yrke just nu efter 1 år?
Ja, men jag känner nog att det här är precis vad jag menar för att göra. Alltså jag känner att jag har valt rätt väg och jag känner att jag är på rätt plats. Och jag känner bara att jag ångrar inte absolut. Jag ångrar liksom inte en enda dag att jag har valt detta yrket. Utan jag är otroligt nöjd med var jag är någonstans och jag längtar till att bara få fortsätta jobba så länge jag känner så här.
Ja, vad kul. Och var är det du jobbar någonstans just idag?
Nu jobbar jag i Helsingborg. Så jag jobbar som ingripande polis i Helsingborg.
Just det, och ingripande polis då, alltså de vi ser liksom på gator och torg komma i bilen och så tar ni de jobb ni får från ledningscentralen, inkommande liksom löpande arbeten liksom.
Ja men precis, det är ju de här 112-samtalen som folkringning eller 114-14 kan det vara ibland också ju, om de inte är lika akuta så är det ju de samtalen vi åker på. Så att sen jobbar man ju även så kallad gul tid. Det är när det inte kommer in ärenden till dig och så har du lite ledig tid så att säga och då försöker man ju styra upp lite att man kanske kör trafikkontroller eller så har man lite fotpatrullering, synlighet, jobbar mycket brottsförebyggande också så gott man kan.
Jaha, det kallas för gul tid. Det var någonting helt nytt för mig måste jag säga, men då ser man lär sig ju hela tiden.
Ja, precis, och myndigheten också. Det är ju bra att man har gul tid också så att det inte är att man bara sitter och väntar på att någonting ska hända. Nej. Utan det är ju väldigt viktigt att det är ju vårt arbete oavsett om vi jobbar som ingripande poliser eller som områdespoliser. Det är att vi ska synas och vi ska ju också jobba brottsförebyggande, inte bara när brott har skett så att säga.
Just det. Men hur har du blivit i mottagen då som nyutbildad polis och kommer ut liksom... Och uniformen är så ny så att det liksom luktar kemtvätt om den fortfarande kommer direkt från. hur blir man i mottagen då av de här äldre konstaplarna på stationen? Hur har det känts för dig?
Alltså, för det första luktar det inte fortfarande kemtvätt. Jag har jobbat en hel sommar i den uniformen och fotpatrullerat en del. Det är långt från kemtvätt. Så att nej, men den luktar inte svett i alla fall alltid. Så det är alltid bra.
Ja, det är bra.
Men mottagandet har varit extremt bra. Så att jag har varit alltså, faktiskt glatt överraskad så här över hur bra mottagare man har blivit inom myndigheten, även av de äldre.
Okay.
För jag vet att, för att jag hade en bild av att ibland kanske det kan vara du är ny i princip och sen så skits man lite iväg åt sidan. Ingen vill i princip prata med dig, försöka prata med dig. Det är en bild man har haft för att det är ju oftast folk är väldigt glada för att också styra rykten. Så är det ju. Men jag är lite glad och överraskad faktiskt hur väl mottagen man har blivit. Sen finns det ju alltid... Människor inom vilket yrke den tar, det är inte bara polismyndigheten där man kanske bara inte kommer lika bra överens, men man är fortfarande kollegor ändå liksom.
Just det.
Ja.
Men som tjej då? Tjejer är ju fortfarande lite underrepresenterade inom polisyrket. Hur är det att komma som tjej? Har du märkt någon skillnad mot dina manliga kollegor?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på att det är på grund av att jag är tjej. Jag skulle bli mottagen på ett visst sätt. Utan det är bara helt enkelt att man kanske inte kemin stämmer. Men Ja, så är det ju. Alltså jag har ju också, det har varit lite annorlunda tror jag också, i och med att jag har ju haft en öppen profil på Instagram. Och jag är ju väldigt så här, och sociala medier kanske inte är som, det är ganska nytt inom myndigheten också. Och den äldre generationen är kanske inte lika accepterade av det som en yngre generation som är idag, som tycker att det är bra att polisen syns. Och där kan du ha lite med att det krockar lite kanske i så fall, att man vissa har kanske åsikter om att jag har sociala medier, det är inte där polisen ska vara. Vi ska inte synas så mycket, och det är oftast den äldre generationen. Sen kanske det sticker ut mer för att jag är kvinna också. Det tror jag, jag tror inte det har varit lika extremt om det var en manlig polis som har en öppen profil, vilket det finns också. Såklart.
För du heter ju Mrs. Multitask heter du på Instagram.
Ja, ja, ja.
Vad är tanken med, vad är tanken då som polis när man har en sån här Instagram-profil då?
Tanken för mig var att, alltså när jag började plugga polis så hittade jag i princip inget Instagram-konto som jag bara, åh, det här är polisen, det här är vad de gör. Att man får en inblick i polisens yrke. Vi har ju ingripande poliserna till exempel, som har ett konto som har väldigt många följare som är otroligt duktiga på det de gör. Och där vill jag på något sätt också inrikta det dit, men också att folk ska få se lite också polisen bakom uniformen. Liksom, och liksom att hur vi är, att vi är även är människor, vi gör annat i våra liv också än att bara är poliser, och vad det innebär, förklara vårt arbete lite. Vi skrattar, vi gråter, vi är också hungriga. Vi har, alltså det är lite vad det går ut på. Jag känner att polismyndigheten har länge velat så här, vi behöver fler poliser. Vi behöver de här poliserna, fler kvinnor, vi behöver poliser med utländsk bakgrund. Men jag har inte känt att det har gått på rätt, alltså man har inte gjort det på rätt sätt. Nej, annars hade man ju inte behövt skrika efter det fortfarande idag. Och därför tycker jag att är det inte bara bättre att vi finns var alla andra finns? Och det är ju sociala medier.
Just det.
Och det är ju visa oss lite. Det här är vad vi gör. Det här är vad yrket innebär. Det är inte bara en text. Det är inte bara liksom en bil, polisbil med blåljus där jag skriver. Åh, idag var jag ett ärende. Utan det här är jag. Det här är vad jag gör. Detta har hänt mig. Detta får jag uppleva. Gott och ont. Där man får verkligen så här. Alltså det är lite så här bakom kulisserna lite.
Precis, ja. Ja, nej men intressant. Och om man tittar och in och kikar lite på din Instagram, så uppfyller ju lite de här kraven som du själv nämnde då, kanske från Rikspolisstyrelsen. Vi vill ha fler kvinnor, vi vill ha med folk med utländsk bakgrund. Och du ser ut att uppfylla båda de kriterierna.
Ja, jag gör, ja, det gör jag ju. Ja, dels är kvinnor som har ju utländsk påbrå också. Jag har ju föräldrar från Libanon.
Just det.
Så att, och det har ju också funkat väldigt bra. Där många har skrivit och bara, shit, jag har tänkt länge på att bli polis också. Men funkar det verkligen för en kvinna? Liksom tas det emot väl? Och sådana saker, många som har funderingar och frågor som man kanske normalt inte hade kunnat ställa någon annanstans.
Nej, men det låter ju väldigt vettigt. Att kunna visa, och det är ju tanken lite med den här podden också, har alltid varit att berätta och få lite info kring vilka som jobbar där ute och vad man gör annars och sådär.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Har du fått reaktioner från kvinnor, låt säga då kanske, ja men liknande, nu vet jag att du är född i Sverige då, men det är väl egentligen oväsentligt, men alltså kvinnor kanske som från Libanon eller länder i Mellanöstern, så kan jag som tjej liksom verkligen bli polis? Har du fått sådana frågor eller?
Absolut, jag har fått många sådana frågor, och det är också för att det är nog inte så vanligt att det är tänkt att alltså kvinnor från Mellanöstern ska vara poliser. Eller ska jobba med lite, ja, vad det har varit innan, ett mer mansdominerat yrke. Och här ser man någon, en kvinna och som är samma ursprung som mig. Eller typ, jag har ju barn också. Kanske många mammor som har velat söka, men bara, går det verkligen att plugga när man har barn? Allt det här, alla de här frågorna som kanske många har suttit och funderat på länge. Och nu finns det någon som kan besvara de här frågorna. Och visa att ja, det är möjligt. Och då har lett till i princip, och det är det som är så roligt tycker jag, där han har börjat med att skriva och fråga de här frågorna och fundera att bara shit det går, mm. till att jag får sedan ett meddelande efter ett tag där jag bara, nu har jag sökt, nu har jag kommit in, och det är ju fantastiskt, och
ja, det är så
roligt att, och det är verkligen så roligt att se, och då känner jag så här, det är precis därför jag har min Instagram, det är det här vi behöver.
Ja. Ja, men jätteintressant, och det, jag tycker det är ju verkligen de nya liksom kanalerna, precis som du nämner, att nå människor på nu för tiden, det är ju sociala medier. Men jag tänkte fråga vidare där om din bakgrund lite grann, och pratar du arabiska också?
Ja, jag pratar också arabiska. Ja, ja.
Har du haft någon nytta av det rent praktiskt i yrket?
Ja, jag har haft väldigt stor nytta av det i yrket. Många gånger har vi hamnat på ärenden där kanske är arabisktalande och inte kan så bra svenska.
Mm.
Och då har man kunnat flika in, alltså bara ett bra exempel. Vi var på ett det gick ut ett ärende med väpnat rån, och butiksinnehavaren där kunde inte svenska. Han kunde bara arabiska.
Ja.
Och det är ju viktigt, du vet själv när man som jobbar som polis, att det är viktigt att få ut signalement och vilken riktning de har åkt, i och med att det var ganska färskt också.
Ja.
Och vi kunde få ihop så mycket information vi bara kunde, signalement och var de har åkt, i vilken riktning och hur många de var.
Mm.
Och det fick jag ju ut ganska fort med tanke på att han kunde arabiska och inte svenska.
Just det.
Och det var ju guld där. Och vi lyckades ju få tag på alla tre personer som var involverade i just det här väpnade rådet också.
Ja. Ett klockrent exempel på ja, nyttan.
Det var ett jättebra arbete från alla patruller, absolut.
Du nämnde där att du sa att en del kanske inte tycker att kvinnor från Mellanöstern ska vara poliser. Och den tanken, och vet jag inte var den kommer ifrån, men jag skulle kunna då lite fördomsfullt kunna tänka mig att rätt många i Mellanöstern inte tycker att kvinnor ska vara poliser. Så jag menar, har du fått någonting negativt också kring att du som kvinna med rötter i Mellanöstern jobbar som polis? Har du fått någonting negativt när du kanske varit ute och jobbat sådär?
Alltså, jag har inte fått lika mycket negativt som jag trodde jag skulle få när jag jobbade ute. Ibland kan det vara så att det kan vara inte bara män från Mellanöstern, eller det kan vara män generellt som har svårt att ta emot liksom, alltså bara lyssna på en kvinna överhuvudtaget.
Mm.
Alltså, ska du säga till mig vad jag ska göra som kvinna?
Mm.
Lite mer så. Men det är väldigt, väldigt få situationer. Alltså det har varit väldigt sällan jag varit med om det.
Mm.
Så att egentligen inte. Jag ska nog säga att jag är positivt överraskad över hur lite det har nämnts över att jag är kvinna som polis.
Mm.
När jag är ute och jobbar. Däremot kan jag tycka att man oftast blir mer objektifierad som kvinna.
Mm.
Alltså när man får de här, så snygg du är, vad är ditt namn, är du gift? De här frågorna där man ständigt bara att man har och kvinnan uniform. Det ska ses som något sexuellt i princip.
Okej, jag fattar.
Inte respektfullt. Så det har varit mer åt det hållet egentligen skulle jag säga.
Hur bemöter du såna frågor, till exempel är du gift eller får ditt telefonnummer eller vad det nu kan vara? Hur bemöter du det liksom i en arbetssituation? För det är rätt oseriösa frågor där man står där i sin yrkesroll.
Det är det absolut. Vissa gånger kan jag liksom ta det med humor. Bara, nej, jag är inte gift och även om jag är singel så är jag inte intresserad av dig i princip. Mm. Men jag trycker ner. Då blir det skämt framför polarna ju. Det är inte så jävla roligt längre.
Nej, precis.
Men så, ibland kan jag bara så här, det handlar inte om mig just nu. Det var du som ringde samtalet och jag är här för att hjälpa dig. Vill du ha min hjälp så svarar du på mina frågor och du har ingenting med mig att göra. Annars kan jag skita i det och gå härifrån.
Just det.
Alltså lika att man får vara liksom väldigt bestämd.
Och tydlig.
Och väldigt tydlig, absolut. Så att det är som man alltid får i skolan. Det beror på vad det är för situation. Men det är väldigt viktigt att poängtera att det där är inte okej.
Okay. Ja, just det. Ja, men du sa här i inledningen, vilket ju lät ju väldigt, väldigt spännande, att du har haft ett oerhört händelserikt första år. Och det låter ju spännande. Vad har du för liksom, vad får du upp för händelse i tankarna om jag ber dig liksom så här, är det något case du kommer ihåg under ditt första år nu så här? Vad tänker du på då?
Jag kommer att tänka på ett ärende som vi fick in avledningscentralen. Och det här är ett perfekt exempel på vad som kommer ut och vad som, hur det slutar. Där vi får då att det är en man som har ringt in och sagt att han vill ta sitt liv och att han har ett vapen hemma. Och ser han polisen eller ser han blåljus så kommer han skjuta mot polisen också.
Oj.
Jag och min kollega är först på plats. Vårt jobb då är innan nästa patrull kommer, det är att försöka lokalisera var den här personen bor och hur det ser ut, men ändå hålla avstånd, för han får ju inte se oss heller.
Nej, men vad tänker du? Jag tänker bara så här, förlåt nu avbröt jag dig lite, men vad tänker du när du får det här liksom över radion, en person som då dels först vill försöka ta sitt liv, men om han får syn på polisen så kommer han liksom börja skjuta. Får du liksom lite, känner du att men nu höjs min adrenalinnivå lite här, jag får upp lite mer vakenhet? Eller hur reagerar du när du är på väg mot det här jobbet?
Min reaktion är ju såklart att min puls går ut lite, det gör den. Och det är att jag tänker säkerhet. Jag vill liksom komma därifrån levande och jag vill att min kollega ska komma därifrån levande liksom, så säkert som möjligt. Och det är också därför viktigt att inhämta så mycket information som det bara går från ledningscentralen, så sitter kanske ett telefonsamtal. I det här fallet var det hemtjänsten som hade ringt 112. Och vidare får vi informationen. Och då är det hela tiden inhämt och uppdateras med information, så vi vet lägesbild hela tiden. För det kan ju förändras med tiden också. Väldigt fort.
Såklart.
Absolut. Och det är ju också, och i detta fallet var det ju att jag vill också självklart se, alltså jag vill ju veta också så mycket som helst vad som händer i bostaden, men på det avståndet jag kan. Alltså det är ju också, jag vill veta, det är ju också viktigt för patrullerna som är på väg att veta, är det släkt där hemma, är det tänt, kan man se honom? Den här informationen är även viktig för resterande patrullerna och alla poliser som kommer, för att de också ska kunna tänka på deras säkerhet och veta vad de ska utgå ifrån.
Just det.
Men pulsen var definitivt uppe i detta läget. Men samtidigt så är det ju viktigt att inte gå ner i det så kallade stresskonen. Som vi pratar mycket om på utbildningen.
Just
att man inte går långt ner liksom, och så man inte kan jobba eller tänka överhuvudtaget.
Precis. Men ni är ändå först på plats då, du och din kollega där?
Ja, vi är först på plats och vi försöker hitta ett sätt liksom, hur ska vi kunna se in i, det var liksom radhus, hur ska vi kunna se i bostaden utan att vi syns till, men kunna få inhämta information och så vi försökte liksom hitta en bra plats och fick många så här byta, för att vi insåg att det här funkar inte, här syns vi inte alls och vi ser ingenting, eller här skulle vi synas mycket. Till sist hittade vi en lämplig plats där vi kunde stå. Där vi kunde se ganska bra in, men han skulle förmodligen inte kunna se oss.
Just det.
Och då ser vi till sist att det står två kvinnor utanför bostaden, vilket är då hemtjänsten.
Okej.
Okay. Och de står och pratar med en person. Och då tänker, så säger jag till Elisa, är det här hemtjänsten som ni har pratat med som står just nu utanför bostaden? Och då säger jag, de har kontakt med mannen. Och han sitter liksom utanför, det som en innergård i princip. Eller uteplats blir det mer. Och där sitter han och då har han kanske inget vapen, för de verkar inte alls rädda. De säger då, nej men ni kan komma fram. Han har inget vapen på sig. Så vi var okej. Okay. Så vi går sakta fram liksom, för att det kanske är att han inte har visat det heller bara.
Nej,
det
precis.
Vet vi inte.
Nej.
Men vi måste ju komma fram, vi måste ju kunna jobba. Men då kommer vi fram och då får vi... Och då har han, vi säger visa händer, och då visar han ju händerna ganska tydligt. Han sitter ju ner på en stol och vi kommer fram och vi säkrar honom, vilket gör att vi tar tag i hans armar ganska snabbt så han inte liksom kan ta händerna i fickan. Och så får vi kolla igenom och så visar han, de säger att han har någon OC-spray i fickan som han har visat upp. Men det visar sig vara så här, doftspray.
Parfym.
Och vi bara, jo, det är, så kan det se ut också. Den här mannen, alltså han mådde extremt dåligt. Han var ju aggressiv, det gick ju verkligen upp och ner. Han kunde sitta ner och prata lugnt och vara ledsen, och sen kunde han helt plötsligt bara få för sig att det är inte vi som bestämmer att vi ska dra ifrån och bli aggressiv, och så kunde han lugna sig igen. Och till sist fick man ju ändå, jag försökte liksom verkligen bara, hur viktigt det är att man som polis också försöker behålla lugnet, för någonstans i den ilskan kunde jag säga att han var otroligt ledsen. Han mådde dåligt.
Ja.
Och så sa jag liksom, det är okej att du är ledsen. Jag ser att du är ledsen. Du är inte så här arg och aggressiv egentligen. Du är mest ledsen. Och då kom ju tårarna och alltså av honom, och så berättade han att han mår väldigt dåligt och ja, inte vill leva längre.
Hur gör man, vad gör ni rent konkret där då med en sån person då som mår så dåligt och inte vill leva längre? Vad kan man som polis göra? Då måste man ju bistå med något sätt. Och vad gör ni? Kör ni dem till psykakuten, eller hur gör ni?
Ja, vi försöker ju först och främst att prata lite så att han kan liksom berätta varför han mår så dåligt och sådär. Bara för att man ska skapa någon sorts relation. Mm. Och någon tillit också, det är otroligt viktigt. Även om det är sen kanske psykakutens jobb och ärende i slutändan, så är det ju fortfarande också vårt jobb att se till och bry oss som människor. Vilket man gör, självklart. Vi är också mänskliga och medmänniskor ska man ju vara oavsett vad man gör. Men där uttryckte han ju klart och tydligt att han ville ta sitt liv, och vi försöker ju också i så fall få till att han ska åka in frivilligt. Det är ju det bästa om någon frivilligt vill ha vård. Det brukar oftast vara lättare att få rätt vård om man vill gå in frivilligt ju. Men det ville han ju inte. Han ville inte in frivilligt, han ville inte in överhuvudtaget och ville inte åka med. Vilket gör då att vi måste inhämta ett beslut om LPT. Och det är ju då att vi ska kunna få henne att ta liksom, med tanke på att han är psykiskt sjuk. Han behöver hjälp och uttryckt livsledare att han vill ta sitt eget liv. Och då får vi besluta om vårt inre befäl i det här fallet, som fattar det här beslutet att han får ju åka in med oss i tvång. Det blir inte frivilligt längre.
Nej, precis.
Och då får vi köra in honom till psykakut och så får vi sitta där med honom tills han har pratat med läkaren, och då får de göra en bedömning där om han ska vara kvar eller om han ska skrivas ut.
Okej. Okay. Det här var ju ett ärende där infon som ni fick först blev ju en riktig pulshöjare, att man eventuellt kan bli skjuten därför att personen skulle liksom skjuta mot blåljuspersonal som kom, men inte alls var så här som det sades innan.
Nej, precis. Och bara den informationen också om att man ska ständigt uppdateras också, det är att vi står ju där och jag ser två kvinnor, men jag har inte lokaliserat exakt vilket hus han bor i. Och det gör ju också, de har ju stått där ett tag och jag såg dem när vi har sprungit förbi, men jag och min kollega förstår inte riktigt att det var där, i och med att vi fortfarande har informationen att han har ett vapen. Men då har de stått där och sett oss springa och gömma oss.
Smyga runt.
Lite så de tänker liksom, och de bara, det är ju polisen, vad håller de på med? Alltså vi tänker, så står de där liksom som ingenting och vet om det är inget vapen här, det är lugnt liksom, han är bara lite upprörd. Så att ja, men det är ju, ja, men det är ju så det kan bli, och jag känner, man tar ju hellre det säkra före det osäkra alla dagar i veckan.
Ja, men såklart.
Så att jag går ju hellre in med en pulshöjare där och avslutar det sådär än att gå dit som att någon bara mår dåligt och så kommer dit så har han ett vapen.
Kan du känna att du någon gång i något ärende kommit in lite för liksom, med för lite, alltså jag menar inte att du ska ha puls, men att man kommer in lite för lojt, att det liksom, alltså att det blir ett tvärtomläge när det liksom stegrar från väldigt lugnt till någonting lite mer allvarligt där. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår, absolut. Sådana lägen är till exempel om man får information att någon är förbrisad. Så det blir liksom en så kallad lobb. Där man ska omhänderta personen och vårda den, lov att de ska sitta här för att de är förbrisade för att vara ute. Och de är fara för sig själv eller någon annan. Och då kan man komma dit och då får man ju ingen information om att personen har varit aggressiv på något sätt, om det kanske är några vakter som har först tagit personen eller någonting. Det är väldigt lugnt på plats. Och då kommer vi dit och då kan det vara, så hör man att stämningen kan vara hetsig lite, hur personen svarar och hur beteendet är. Och det kan ju sluta med att det blir liksom våld mot tjänsteman. Det blir så pass aggressivt. Och det är ju tyvärr det också med alkoholen som kan göra med människor ibland. De kan göra det mer aggressiva. Någonting många kanske skäms över när de har vaknat sen efter brisningen och bara, vad har jag gjort?
Ja, men precis.
Ja, men tyvärr så det kan bli så också. Om man kommer dit, det ska vara lugnt på plats. Och man tänker att det är bara vanlig liksom, en förbrisad person man ska ta med. Men så får man åka in med fängsel eller blir våldet mot tjänsteman och får man skriva en anmälan där. Så att...
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Tidigare berättade du att du känner att du är långt ifrån fullärd. Du kommer från skolan, man har en bra utbildning i ryggen men man är inte fullärd. Jag tänker på det här när du berättade att någon blir våldsam. För man övar ju mycket på skolan på grepp. Och det är liksom handleden där med svanen och allt vad det heter. Det funkar ju bra när man är. Hur tycker du det har funkat när det övergår liksom från skolmiljö och man övar på sina liksom studentpolare och sen blir det liksom rock'n'roll utanför en krog? Hur har det funkat?
Jag får vara helt ärlig. Det funkar inte. Alltså nej, det gör det inte. Jag ska allt sköta i skolan. Jag försöker att jag vet att det kommer ju någonstans att vi ska ju göra det så bra som möjligt. Att det handlar ju också om personens säkerhet som vi ska omhänderta och vår säkerhet. Man lär ut de här greppen.
Mm.
Men man har inte tid med de små detaljerna. Om min tumme utanför på hans hand eller under hans hand. Alltså sådana saker, det har man inte tid med. Allt handlar om, nej, nu är det för aggressivt. Nu ska han ner, det är vår säkerhet som gäller. Och självklart ska vi inte skada personer vi har. Men det är fortfarande främst vår säkerhet om de försöker skada oss. De ska ner, vi ska boja dem så fort som möjligt. Vi har inte tid att kolla vad hålen på fängslarna är. Det är liksom, det funkar inte. Det gör inte det. Det är det jag menar, det är ett exempel på att hur det ser ut i skolmiljö och hur det ser ut när man kommer ut i verkligheten.
Ja, det var väl min bild också att de här som när ens polare gick på tå för att man fick in ett sånt bra grepp inte alltid funkade när man kom ut, att det var, man fick verkligen så där improvise, adapt and overcome. Man fick verkligen improvisera i vissa lägen och ta grepp som jag tror RPS aldrig har sett någon gång överhuvudtaget.
Precis. Exakt så är det. Vi lever kanske, det blir lite förskyddad miljö ibland på utbildningen kanske.
Uh-huh.
Men jag har nog aldrig använt mig av, jag kommer inte ihåg, vad heter det?
Svanen.
Svanen, ja.
Och... jag vet inte om det heter svanen, men det är med, du vet det där med handen. Nej. Som man ska böja. Ja,
ja men precis. Alltså, det har ju aldrig varit så.
Nej.
Så att, nej. Det jag, vad man kan i det läget.
Det jag upplevde som absolut mest effektivt när det kom till det här som du berättade, nu måste han ner på marken och sådär. Det är ju tajmingen och kommunikationen kollegorna emellan. Om man gör någonting precis som man gjort några gånger när man jobbat med en kollega några gånger och gör det på samtidigt mot samma person, då kan man göra det otroligt smidigt och snyggt liksom. Om till exempel en kollega ska lägga en person bakåt och en ska lägga den framåt samtidigt, så blir det oftast inte så bra. Men om man vet att vi lägger den bakåt eller framåt, och det gör vi alltid, då har man fått in någon typ av patrullteknik som kan bli väldigt, väldigt effektiv och skonsam både mot kollegor och mot den misstänkte liksom.
Absolut, det håller jag med om. Och den kommunikationen behöver inte ens vara lång.
Nej.
Utan det är bara att man får en blick och så säger man ta benen bakåt. Bara det här ordet liksom, bakåt. Ja, då är jag både med på det. Och så gör man det, simpelt.
Ja,
sak. Och någonting jag har lärt mig också som är skiteffektivt, det är att man går på benen.
Ja.
För att de spänner ofta. Jag har märkt det att oftast jobbar vi med deras armar för vi vill hålla dem säkrare. Och då spänner de ju armarna. Och då slattar de ju av lite i benen och tar man ner på knäskålen direkt och då viker de sig ganska fort och där kan man jobba lite snabbare. Så att, en sån sak.
Ja, små tips här till blivande konstaplar som lyssnar.
Absolut. När ni är färdiga med utbildningen, jag vet inte mycket man får göra på skolan. Men.
Vad ser du din framtid då inom polisen? Det är ju rätt häftigt med polismyndigheten är ju stor och har många liksom, det finns ju en uppsjö av tjänster att söka. Vad ser du? Om vi börjar med de fem närmsta åren då, vad tror du att du kommer vara de fem närmsta åren?
Så som du säger så tror jag att jag kommer vara kvar alltså som ingripande polis, som det ser ut just nu. För jag tänker att jag vill ha så mycket kött på benen jag bara kan. Och jag vill liksom bara lära mig så mycket det går. För tanken är i framtiden att efter dem också det att jag vill söka till förhandlare.
Okej.
Okay. Och då tänker jag, i och med att jag gillar kommunikation och jag gillar den här biten. Mm. Och jag tror i alla fall mycket på att man kan komma långt med att kunna kommunicera rätt. Mm. Så att det är i alla fall mitt intresse just nu, det är att kunna vidare i framtiden kunna söka till förhandlare. Och då tror jag det är skitviktigt att kunna veta i så fall hur det funkar ute, vilka situationer som har eskalerat när jag sagt på ett visst sätt, och vi ska deskalera när jag pratar på det här sättet. Mm. Och mötet med människor. Mm. Så som det ser ut just nu så kommer jag nu hålla mig i alla fall de närmaste 5 åren som ingripande polis.
Intressant. Har du redan nu märkt liksom vissa ord som inte funkar eller bemötande? För det är ju det här när man går fram till folk och så är man 2-3 meter ifrån och så ska man säga de här första orden då som den här myndighetspersonen, polis liksom. Har du liksom lärt dig någonting som inte funkar eller någonting som funkar där just i det här första bemötandet? För det är ju så oerhört viktigt det här första när man kommer fram.
Absolut. Så ett sätt att se det på, om du kommer, vi får ju mycket så här, vi kan få till oss att det är många som är, många ungdomar som hänger och ja, de pratar högt och de beter sig dåligt.
Mm.
Och då ska vi gå dit och försöka prata med ungdomarna och då är med, det går liksom inte att komma in och bara, vad håller ni på med? Polisen här, du sitter dit, du går dit. Alltså det är en situation där, ja det är ungdomar, de pratar högt.
Mm.
Alltså vi alla har varit så pass unga också, de skojar mycket, det blir mycket, de knuffar varandra, låtsas bråka. Det händer.
Mm.
Det finns ingen idé för oss att gå in aggressivt i det bemötandet, för det kommer inte leda någonstans. Det kommer bara bli dåligt.
Mm.
Speciellt är det oftast också om det är en grupp unga killar, om man går in hårt och har en otrevlig ton med någon, då måste de ju oftast visa upp sig att jag tar inte skit.
Ja, just det.
Och då ska de visa upp sig och då ska jag också visa upp mig, men jag är polis, det är jag som bestämmer och det blir bara negativt.
Just det.
Så det jag brukar göra i alltså många lägen där jag går in, jag bara känner hur läget här och vad det är bra, vissa pratar inte, vissa hälsar liksom. Och som brukar, här skulle jag kunna prata med dig om jag kan se till exempel, här är en person som kanske, vi också försöker hitta vem är ledaren.
Mm. Mm.
Vem är bossen i detta gänget lite? Ja. Och bara, är det okej om vi kan gå till honom och prata lite? Jag tänkte bara ställa några frågor. Och det är skönt att bara göra det liksom, det är bara jag och du. Ja men absolut. Och så brukar vi gå åt sidan och så pratar vi. Det brukar vara väldigt lugnt. För att om han eller hon kan det också vara självklart, får en bra uppfattning av att ja, men den här polisen är bra, det kommer vara lugnt. Då får ju alla andra också det. Det här ska vara respekt liksom.
Mm. Och en intressant grej som du säger där, en detalj som jag tycker och som jag också använder mig av, som jag tycker är väldigt viktigt som du säger, och det är just att gå åt sidan. Man kan gå runt ett litet hörn för att oftast brukar de här personerna som kan vara av olika anledningar kaxiga eller mopsa upp sig någonting. Man kommer runt det här hörnet så blir det en annan ton och en annan person man möter. När man inte har backup av sina kompisar som bara står runt ett hörn. Men man är liksom ändå fjärmad från dem och har då ett face-to-face-samtal med en polis. Vilket blir någonting helt annat.
Ja, definitivt. Det funkar i majoriteten av situationer skulle jag säga att det funkar.
Mm.
En sak som jag brukar också använda mig av det är att jag får identifikation av personer där det står, vi kan ju se brottsregistret och vad de är misstänkta för.
Mm.
Och då brukar jag säga så här, kan vi gå åt sidan och prata för jag har några frågor gällande det. Och då brukar jag varför jag tar det åt sidan är för att det här är ditt privata och jag vill inte att dina kompisar ska veta det. Så det är ditt beslut att berätta vad du har i ditt brottsregister och misstankeregister. Det är inte jag som ska berätta det öppet till alla.
Just det.
Men jag ser det här att du har varit dömd tidigare för narkotika eller brott mot knivlagen. Och jag vill veta, har du någonting på dig? När tog du narkotika senast? Och det brukar de respektera väldigt mycket.
Okej. Okay. Mm.
För att man inte tar, jag behöver inte ta hans historik eller hennes historik framför alla andra, även om det är deras vänner. Men det är inte deras sak. Det här är deras ensak, det är deras liv.
Just det.
Det är inte för mig att berätta det öppet och fråga de här frågorna framför alla.
Så nej, precis. Nej, men det är intressant. Redan på 1 år så känner du att liksom olika, man testar väl sig fram då. Alltså man kanske har testat en öppningsfras, här, den funkar inte, den där, den här börjar funka. Är det så man jobbar då, liksom, att man får pröva sig fram och sen kanske det inte funkar i alla situationer och så där, för det är varje situation är ju helt ny liksom.
Men precis, du kan ju åka på 5 ringa stöld i rad, men alla ringa stöld kommer sluta olika i princip, så att och då kommer det kommer vara som olika bemötanden, och det är ju hela processen också med att man är ny som polis och hur man lär sig prata med, och det är att man försöker hitta sig själv lite också. Det är ju det. Alltså, du försöker hitta dig själv. Okej, vad vill jag vara för polis? För att under aspiranttiden får du så mycket intryck där du åker med erfarna poliser som bara, åh, det här sättet var bra när hon gjorde så. Men det här var bra när han gjorde så. Så här hade det nog inte velat göra. Det verkar inte funka. Och då får man plocka lite pusselbitar och tänka, okej, det här kan jag bygga på, det här kan jag göra bättre. Så det är ju verkligen så hela tiden att man försöker hitta sig själv också i rollen och vad som funkar och vad som inte funkar, som du säger. Just det. Det är lärningsprocess hela tiden.
Ja.
Det är det.
Spännande. Ja, men det är intressant. Det var intressant att få ringa upp dig och höra här lite om ditt första år. Och skitkul att höra entusiasmen också. Skulle du rekommendera yrket till tjejer då, som är i din situation? Och kanske också med rötter från Mellanöstern, vad vet jag. Skulle du rekommendera yrket?
Absolut skulle jag det. Om det är någonting man har intresse för, så sök. Och det är också, det handlar ju inte bara om att vi skriker efter det ska bara vara tjejer med utländskt påbråd. Vi vill ha bra poliser. Och jag tror oftast behöver man inte bra poliser. Ja, då får vi ju göra det så här på detta sättet också. För det är ju inte så att det är lönen som lockar de äldre oftast. Man kan ha ett annat jobb där de tjänar mer. Och då tänker man, här ska jag ju ut den här lönen för att bli polis. Varför? Vad innebär yrket? Och då får man ju se lite en glimt av det när jag lägger ut, eller andra som har konton lägger ut liksom. Men polisyrket har jag inte orkat, alltså jag har ju verkligen inte ångrat det en enda dag, och jag känner, som jag tror att många kanske egentligen känner men inte har vågat söka, att jag har mycket att ge till samhället. Jag känner att jag har det förtroendet också, känner att jag kan göra mycket nytta för människor och för detta samhället, och därför känner jag att det är här jag behöver vara då.
Just det. Och du som lyssnar nu, om du vill följa Mona och se vad hon pysslar med, dels lite då i tjänsten men lite off duty också, så heter hon då alltså Mrs. Multitask på Instagram. Är det för att du är bra på att göra två saker samtidigt, eller är det någonting du önskar göra bra i framtiden?
Det är inte bara att jag gör två saker samtidigt. Jag kan göra många saker samtidigt.
Okay.
Det är hela grejen med att jag är polis, men jag är mamma, jag är någon syster, jag spelar fotboll, jag gör detta. Att det går att balansera livet, och man behöver inte ge upp allting för att man har blivit förälder eller börjat plugga till polis. Det går att balansera ut saker och ting. Det funkar.
Ja, ah, spännande.
Därutav namnet.
Bra pepp Mona, tycker jag. Jag tänkte avsluta och fråga dig vad du tycker om, kollar du något på polisfilmer?
Ja, det gör jag. Inte filmer lika mycket, jag är mer en seriemänniska faktiskt.
Ja, ah, det är det.
Serier.
Ja.
Jag gillar serier.
Vad är det för serier du kollar på då?
Jag kollar på mycket blandat. Men om man ska välja ut någon som jag kan tycka är en riktigt bra serie, dessutom är en svensk serie, vilket jag tycker har blivit fantastisk. Svenska serier har blivit riktigt bra. Det är Kalifat.
Ja, den har jag faktiskt inte sett.
Va?
Nej.
Du måste se den. Jag har fel på dig. Ja, den är riktigt bra. Och då får man ju se lite av det här polisarbetet också.
Just det.
Hur man jobbar. Och jag tycker att det känns som att det är verkligen så här det funkar i verkligheten lite. Inte för mycket, det är inte för mycket så här om någon blir skjuten med 10 skott och överlever. Det är så här bara, det är inte riktigt så det funkar. Jag tycker den är riktigt bra. Jag gillar hur de har, alltså skådespelarna som är också, skådespelerskorna som är med i den här serien är helt fantastiska.
Rekommenderar
jag. Se den, snälla.
Okej, tack för tipset. Verkligen. Vi har fått in så mycket tips på grejer som jag inte har hunnit kolla på. Men den här har jag verkligen tänkt, den ska jag se. Men så har det bara inte blivit av en eller annan anledning. Så att,
den finns ju till och med, jag tror till och med den finns på Netflix nu.
Ja, är det på Netflix? Jag trodde det var SVT Play, men det kanske inte var.
Ja, de hade den på SVT Play, för det var det, men jag tror den finns att se på Netflix nu också.
Okej, okay, okej.
Okay. Om jag minns
det. Men jättebra tips, vad kul. Alltså tack Mona, jag bugar och bockar. Tack för att jag fick ringa upp dig och att vi fick höra lite här tankar och upplevelser kring ditt första år som polis.
Ja, men tack själv och tack så jättemycket för att jag fick äran att vara med i din fantastiska podd. Uppskattas.
Ja, det var så lite så. Ha en fantastisk dag.
Ja, men detsamma. Så jag tar hand om dig.
Ha det bra.
Hej. Hej.
Stort tack. Du har lyssnat på en ett avsnitt av Snutsnack. Vi är givetvis tillbaka i nästa vecka med ännu ett nytt fräscht avsnitt. Du kan stötta podden om du vill bli Patreon och om du vill ta del av lite bonusmaterial. Då gör du det på www.patreon.com/snutsnack. Eller så ses vi på Instagram eller Facebook. Ha det bra. Hej då.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.